Herrn. På vägen hit höll jag och Matilda, min fru, på att försöka komma ihåg en sån här ramsa. 28 dagar av februari alen, alla de övriga 31. Och det känns som att det saknas ett led där någonstans, för att det känns som att det är inte riktigt med verkligheten överensstämmande. Men vi kunde inte komma på hur den börjar. Så att, vad sa du? 30 dagar har november, april, juni och september. Ja, men titta. Tack. Nu kan jag äntligen få sova i natt. Men det finns en del sådana där väldigt bra ramsor. Jag vet inte, jag tänker att Kristina har en hel drös med sådana saker liksom som man använder för att komma ihåg saker och lära sig saker. Jag kommer ihåg när jag lärde mig cykla, så hade jag en cykel. Vi har många syskon, så att alla cyklarna gick ju i arv. Så här. Ett tag så var det en cykel som hade ett grönt och ett rött styre för att man skulle veta vilken sida på vägen man skulle cykla. För att det ena var ju höger och det andra var vänster. Men var det grönt som var höger eller var det rött som var höger, kom man aldrig ihåg. Och sen efter det så skulle man ju lista ut, var det på den röda sidan man skulle cykla eller var det på den gröna sidan man skulle cykla. Jag tänker att det var ett bra försök. Men jag kan fortfarande inte höger och vänster. Det är därför som man ska inte åka bil med mig i onödan. Ja, men det är ju, vi behöver ibland sån här, jag behöver definitivt ibland hänga upp saker på såna här hjälpmedel. Därför att man brukar säga att minnet är bra men kort. Och i mitt fall så är det bara hälften sant. Minnet är kort helt enkelt. Men väldigt selektivt. Jag kommer ihåg vissa saker väldigt bra och andra är helt borta. Och det dumma är att det är aldrig rätt saker jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att Matilda sa något väldigt viktigt till mig i morse. För att hon får en särskild blick när hon säger något väldigt viktigt till mig. Och jag kommer ihåg den där blicken, men jag har ingen aning om vad hon sa. Vi människor är glömska varelser. Vi kommer ihåg vissa saker väldigt bra. Och vissa andra saker har vi svårt att minnas. Och då är det ju så att det finns vissa saker som det är väldigt viktigt att vi minns. Så av ren överlevnad så skapar vi såna här hjälpmedel. För att det är farligt att cykla på fel sida vägen. Och Gud vet om att vi har den här, att vi har en glömsk hjärna och ett glömskt hjärta. Så därför ger han oss hjälpmedel för att minnas några av de viktigaste sakerna. Idag kommer vi att fokusera på nattvarden. Och den sista måltiden som Jesus har med sina lärjungar, den finns berättad på några ställen i Bibeln. I några av evangelierna. Men den äldsta återgivningen av den här, den kommer ifrån Paulus. Ifrån en text i första Korintherbrevet. Det 11:e kapitlet. Det är en text som vi brukar läsa när vi firar nattvard. Och jag tänkte att vi ska läsa den tillsammans nu. Det är första Korintherbrevet 11. Från vers 23. Tyvärr så kommer det inte upp någonting på väggen här. Utan jag får vara färggrann och levande. Från vers 23 skriver Paulus: jag har själv tagit emot ifrån Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Och likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Herre, så ber vi att ditt ord får vara levande och verksamt i våra hjärtan idag. Tala i oss, öppna våra ögon, låt oss få se och erfara det du vill ge oss. I Jesu namn. Amen. Den här måltiden som beskrivs, det Jesus firar med sina lärjungar den sista natten innan han går för att korsfästas, det är ju den judiska påskmåltiden, som var en del av det osyrade brödets högtid som man firade i 7 veckor. Och en del av det är påskmåltiden. Och den firas ju med ett specifikt syfte. Den är en sån här minneshjälpmedel, kan man säga. Den har sitt ursprung i Gamla testamentet. I det som den instiftas efter att folket har blivit befriade ifrån slaveriet i Egypten. De har varit där i 400 år. Och sen står det att Herren hörde deras rop. Och så reser han upp Mose och Aron och för dem ut ur Egypten, ut i öknen, och där sluter han ett förbund med dem. Och sen så säger han till Mose att han ska utse den här dagen till en särskild dag. Påskdagen. Den dagen, står det i Andra Mosebok kapitel 12. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Alltså, Gud vet om att Israel är ett folk som består av människor. Och människor är glömska varelser. Och han vet om att om han befriar dem nu, för dem ut i frihet och för dem till landet som han har lovat dem, för att de ska kunna leva i frihet, och sluter ett förbund med dem för att de ska kunna vara ett tecken för andra folk, så kommer de att komma ihåg det kanske i en eller kanske två eller tre generationer. Och sen på sikt så kommer det där att förändras. För att vårt minne funkar så. Han behöver ha någonting som liksom förnyar det här. Som liksom återaktualiserar den här erfarenheten. För att folket kommer annars att glömma både vad som har hänt. De kommer att glömma sitt förbund med Gud. De kommer att glömma vem Gud är. Och de kommer att glömma vilka de själva är. Och det ser vi också sen i Israels historia att de gör gång på gång. Så glömmer de detta. Och så går det åt skogen. Tills de blir påminda om det igen. Så därför så liksom instiftas den här måltiden för att de ska återvända dit. Det ska vara en del av deras årsrytm. Att de ska bli påminna om det här, om vilka de är, vem Herren är och vad han har gjort. Det finns många etnologer och antropologer och annat som har liksom förundrats över det här. Att judarna är ett av de folken som har lyckats bevara sin identitet mot alla odds. De har varit utan land väldigt länge, de har varit utspridda över hela världen. Och ändå så har de funnits kvar som folk och varit ganska, alltså haft en ganska tydlig identitet. När väldigt många andra skulle ha assimilerats och gått upp i omkring liksom, i de folken där de hamnade, så att säga, så har det judiska folket är ett av de folken som har lyckats bevara sin identitet. Och man har funderat på varför och kommit fram till att det är så mycket av deras tro och deras identitet som finns uppbunden i deras livsrytm. De återvänder hela tiden till de här bärande pelarna i sin identitet. Och de ska göra olika saker, och så säger Mose till folket att när era barn frågar er varför vi gör så här, så ska ni berätta för dem. Då ska ni berätta för dem om befrielsen ur förtrycket. Ni ska berätta för dem om Guds förbund och omsorg om sitt folk. Det är den här måltiden som Jesus firar med sina lärjungar. Och medan han gör det så tar han upp ett bröd och så bryter han det. Han tackar först och så bryter han det och så ger han till dem och säger: tag och ät av det. Det här är min kropp som offras för er. Och så tar han bägaren efter måltiden och säger: det här är det nya förbundet i mitt blod. Alltså det är en slags direkt koppling. Han i Matteus så säger han: detta är, denna bägare är mitt blod, förbundsblodet. Det finns lite olika varianter. Men som är en slags direkt koppling till när det här förbundet sluts ute i öknen, så avslutas det med att Moses stänker offerblod på folket. När de har ingått förbundet och bekräftat det, så säger Mose: med detta blod bekräftas nu det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar. Och det fanns liksom med i firandet. Det fanns ganska många avdelningar i påskmåltiden. Den tog lång tid. Men här så lyfter Jesus upp bägaren och ger den en helt annan innebörd. Han är där för sista gången. Han vet vart han är på väg. Och han vet att det som kommer att ske den här natten är någonting som ni måste komma ihåg. Det som sker nu är någonting ni måste komma ihåg. Och därför säger han: så ofta som ni dricker av den, gör den till minne av mig. Gör den till min åminnelse, stod det i den gamla översättningen. Och den här åminnelsen, det tycker jag är, det är ett sånt här jättespännande ord för alla oss grammatikälskare. Jag vet att ni finns här. Jag försöker gång på gång, men det är ingen som vågar riktigt. Men på grekiska heter det anamnesis, eller anamnesis. Ni som håller på med, jobbar inom vården, kanske har stött på och skriver anamneser ibland. Gör ni det? Bra. Som en slags minnesanteckningar för att man inte ska glömma viktiga saker. Det ska inte tappas bort på vägen. Det finns lite olika teorier bland språkforskarna här vad som egentligen, hur ordet är uppbyggt. Man är överens om att grundordet är det som heter menesis, kan man säga, i den formen. Som betyder helt enkelt är akten att minnas någonting. Och så finns ju motsatsen till det. Amnesis. Det som vi kallar amnesi ibland. Det är en minnesförlust. Det är när man inte minns. Ett slags sjukdomstillstånd brukar man se. Så att när man drabbas av amnesi så drabbas man av minnesförlust. Och så finns då den här tredje varianten som är anamnesi. Anamnesis. Det vill säga ett dubbelnegativ. Att inte minnas. Ett slags liksom motgift mot minnesförlusten. Sen finns det är ett läger. Det andra lägret säger att det består av ett prefix som är anna och som nesis. Anna i det här fallet skulle betyda ungefär åter eller igen, alltså att minnas igen. En sån där tongivande gubbe som heter han Cleon Rogers den tredje. Han har skrivit en hel del om det här. Och han hävdar att det här ordet indikerar återvändandet till det förlorade minnet av en viktig händelse. Återvändandet till det förlorade minnet av en viktig händelse. Men i vilket fall så är den liksom tänkt just som ett slags motgift mot den här glömskan. Att återvända till nattvarden gång på gång. Jesus säger: så ofta ni firar denna måltiden. Och Martin Luther är noga med att säga: det betyder att vi ska fira den ofta. Så ofta ni återvänder, så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Mikael Tellberg har uttryckt det väldigt vackert. Han säger att nattvarden är trons kamp emot minnets glömska. Trons kamp emot minnets glömska. Därför att poängen är att vi måste komma ihåg det här. Därför att vi kan fundera själva på vad händer när vi glömmer att det finns förlåtelse för all synd genom Jesu blod. Vad händer med kyrkan? Vad händer med oss när vi glömmer att det finns förlåtelse för all synd genom Jesu blod? Mitt förhållande till synden kommer att påverkas. Det leder mig till att jag antingen sluter fred med synden. Jag kan ändå inte bli av med den. Så att jag börjar liksom förhandla och säga att ja, fast det är nog inte så farligt. Alla gör ju så här egentligen. Eller det är ju bara sån jag är. Jag är lite hetlevrad som person och så. Det är ju inget, det är ingenting att göra något åt. Och så sluter jag fred med saker som Guds son har gett sitt liv för att befria mig ifrån. Eller så håller jag kvar i synden som synd, men utan hopp om befrielse. Så att jag bär på den. Jag förgås till slut i skuld. Jag bryts ner. Min självkänsla bryts ner. Jag vågar inte se människor i ögonen. Jag kan inte tro att jag är värd någon kärlek. Jag kanske börjar omsluta min synd med lögner för att dölja den, för att människor inte ska se vem jag egentligen är. Jag drar mig undan ifrån människor. Jag drar mig undan ifrån Gud, för jag tror inte att jag är värdig att närma mig honom. För mitt liv är fullt av synd. Därför att jag glömmer att det finns förlåtelse för all synd genom Jesu blod. Och för oss som församling, en församling som glömmer det där, då är vi illa ute. När vi börjar glömma hur mycket vi är förlåtna. När vi glömmer att det är det som gör att vi finns här överhuvudtaget. Då tappar vi också förmågan att förlåta andra. När vi liksom ser på andras beteende, så börjar vi döma dem. Vi börjar sucka och oja oss över omoralen i samhället och förtappelsen omkring oss. Inte på ett sätt som leder oss till att be för världen, utan bara fördöma den. Därför att vi glömmer att vi är här helt och hållet. Därför att när det gäller vår egen synd, så var Gud tvungen att ge sitt liv. Det finns inga marginaler för att börja mäta stora och små synder här. Vi är här av nåd. Vi är förlåtna och därför finns vi här. Så tädjen. Det är ett väldigt något litet halvkoll exeget på 40-talet som heter Hugo Odeberg. Han skrev en hel del om det här. Han skriver bland annat: det får icke glömmas att nattvarden icke var någon sorgemåltid som firades i dyster stämning. Låt oss alla se på den djupa innerliga lycka och fröjd som Kristi måltid värdigt firad beredde deltagarna i den. Alltså urkyrkan, när de firade ju Herrens måltid i stort sett varje gång de möttes. Så gjorde man det i feststämning. Man firade minnet av Jesu död, men det var ingen begravningsmåltid. Det står om den första församlingen i Apostlagärningarna, står det att de höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De hade fest, för att det här påminner dem om det som var grunden för deras glädje. Ni vet, när Jesus skickar iväg sina lärjungar på uppdrag och så går det bra för dem och de är glada, så kommer de tillbaka och rapporterar och säger att allt har gått prima. Till och med de onda andarna lyder oss, säger de, och är jätteglada. Och Jesus säger att det är kul. Men, säger han, gläd er inte så mycket över att de onda andarna lyder er. Gläd er över att ni har era namn skrivna i himlen. Och det är det här som nattvarden påminner oss om. Det är en glädjefest. Därför att den påminner oss om att vi har våra namn skrivna i himlen. Och att alltså, vi kan glädja oss åt alla. Vi har jättemycket att vara glada för i vår församling. Det är nyttigt ibland att se det. Vi har ett fantastiskt ungdomsarbete. Vi har massa underbara barn här ute nu i äventyret som samlas. Och det är underbart att se dem. Och vi är glada, vi möts gärna och Gud välsignar oss. Vi har god ekonomi, allt sammans är underbart. Men det är ju inte där som vår djupa innerliga glädje kommer ifrån. Utan våran djupa innerliga glädje ligger i att vi har våra namn skrivna i himlen. Och glömmer vi, drabbas vi liksom av glömska och glömmer bort det Jesus gjorde för oss, då kommer vi liksom att tappa kontakten med den glädjen. Vi kommer att bli dystra, sura, fördömande moralister som sitter i ett litet hörn och tycker synd om oss själva och ännu mer synd om världen. Det är därför vi behöver den här anamnesen, motgiftet. Vi behöver trons kamp mot minnets glömska. Dessutom så tror jag att det här också var kittet som höll samman församlingarna väldigt tidigt. Därför redan från början så var de församlingarna som växte fram ganska olika i sin karaktär, i sin struktur och uppbyggnad, och man hade olika idéer om mycket. Men man möttes ändå och bröt brödet tillsammans. Och när man var i en ny stad så sökte man upp de kristna som fanns där för att bryta brödet tillsammans med dem. Och det är någonting, tror jag, som är centralt för oss. Därför det är ett sånt här relationstips som man alltid får. Och det funkar både i äktenskapet och i andra relationer. Relationen till barnen, relation till sina vänner och allt möjligt sådär, så är det ett väldigt bra tips är att skaffa gemensamma erfarenheter, gemensamma minnen. För minnet är rätt lurigt. En man som heter Lars Björklund, tror jag han heter. Han är kaplan på Sigtuna stiftelsen, en otroligt duktig själavårdare. Han har ju lagt märke till det här att minnet är så lurigt för människor i samtal. Därför att vi liksom, utan att tänka på det själva, så censurerar vi våra minnen och vi redigerar våra minnen. Och ju längre tillbaka det ligger, desto mer liksom har vi en tendens att skriva om våra minnen utifrån våran bild av vad som hände. Så vi förstorar en del saker och vi förminskar andra saker och vi kanske tar bort en del saker ur våra minnen som inte passar in i bilden, för att det ska bli liksom, ja, men han sa att det är lite som när man komprimerar filer för att få plats med dem på hårddisken. Alltså man plockar bort onödig information och så blir det liksom bara en slags förenklad symbol kvar. Och det här gör ju att vi får väldigt olika minnen när vi är med om saker. Två människor som är med om samma sak kan minnas två helt olika saker. En sån här fin berättelse om ett äldre par som de drev en butik tillsammans. Och en liten gårdsbutik, och så satt de och pratade. Och så, kommer du ihåg den där gången när det var inbrott i butiken, säger mannen då. Det var väldigt obehagligt. Jag kommer ihåg, det var efter stängningsdags och det var mörkt ute. Och det kom en stor vuxen man som hade en kniv med sig. Och han hade svarta kläder och han bröt upp dörren och kom in och krävde att få med sig dagskassan. Fruktansvärt obehagligt. Och då svarade hustrun där att ja, det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg som igår, sa hon. Fast det var inte en man, det var en kvinna. Och hon hade inte svarta kläder. Det var någon slags rutig städrock hon hade på sig när hon kom in. Och det var nog inte en kniv egentligen heller. Det var ju hennes lilla hund som hon hade med sig. Så det minns jag. Den var ju väldigt fin. Och det var ju inte sent på kvällen heller. Det var ju mitt på dagen. Vi hade ju funderat på att ta lunchstängt där. Men hon kom in och så... Ja, hon rånade ju egentligen inte butiken. Det var ju mest att hon ville köpa korv. Så att jag tyckte det var en ganska trevlig upplevelse. Alltså vi minns, ja nu var det kanske lite speciell situation, men vi minns olika saker. Två syskon kan minnas samma uppväxt väldigt, väldigt olika. Och det gör att minnet kan göra oss väldigt ensamma. Därför vi blir liksom ensamma om våra erfarenheter. Och då är det viktigt att komma ihåg att nattvarden vi firar, det är inte bara en pedagogisk övning som vi gör för att komma ihåg några lärosatser. Utan den judiska påskmåltiden, den var liksom uppbyggd på ett sånt sätt så att de som firade den skulle få göra erfarenheten om att själva vara där. Att när man var med i den skulle man kunna säga att jag stod på stranden. Jag var med när han befriade mig ur slaveriet. Och så var det med dem som möttes för att fira nattvarden. Så är det när vi möts för att fira nattvarden. När vi hör orden sägas. Kristi kropp är utgjuten, utgiven för dig. Kristi blod utgjutet för dig. Vi får känna smaken av vin och bröd i munnen. Så står vi där vid Jesu kors. Och vi vet att han dog för mig. Att min synd är betald. Och vi gör den erfarenheten tillsammans. Så oavsett vad vi tycker om varandra innan, så kan man säga det att ja, jag tyckte inte om henne, men hon var med när jag tog emot Jesus. Vi gjorde det tillsammans. För det är det som händer varje gång jag går fram för att ta emot nattvarden. Det är inte bara en slags en pedagogisk övning, utan jag får på nytt ta emot Jesus. Jag får ta emot frälsningen genom honom. Och det är därför som vi har fortsatt att göra det här. Genom alla tider. Så går det som en slags puls genom hela Kristi kropp, genom kyrkans historia. För dig utgiven, för dig utgjutet, för dig, för dig, för dig, så dunkar det på. Och även i en tid när vi känner liksom att det är risk att man blir egoistisk, för att hela samhället säger ju att hela världen finns för min skull, så vet vi att det funkar inte så med nattvarden. För att om det här är pulsslaget som slår i Kristi kropp, och det får eka inom mig, så blir det också det som, liksom, det som får prägla mitt hjärta. Så att när jag möter en ny människa så ekar det i mig. För dig, för dig, för dig är Kristus utgiven. För dig har hans blod flutit. För dig finns förlåtelse. Jag har tagit emot det, därför kan jag leva här. För dig, för dig. Så det vi ska göra här idag, det är att vi ska ta del i trons kamp emot minnets glömska. Få åter ta emot Jesu Kristi gåva. Få höra honom säga, för dig. Och vi får göra det tillsammans. Och formas, få en gemensam erfarenhet, en gemensamt minne av frälsningens ögonblick. Här, mitt ibland oss, i vårt liv. Så vi ska gå över i nattvarden nu tillsammans. Men innan vi gör det så ber vi inför Gud att han ska genomskåda våra liv. Att han ska se allt som är brustet, allt som har gått fel, allt som all synd i våra liv, så att vi får lämna det till honom. Vad vi än bar med oss hit ska vi inte bära med oss ifrån nattvardsbordet. Så vi tar en kort stund i tystnad och så ber vi om Herrens förlåtelse.